Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska. När det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, ja, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Så vill man inte fortsätta.
Nej. Precis.
Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Tänkte, okej, nu kör vi.
Gud vad jag blev.
Alltså jag också blängde.
Ja.
Ja, men har du tagit en sipp? Är du redo? Mm. Hej allihopa och välkomna till avsnitt, vad sa vi nu där, 472
av
Ångestpodden.
Hej på er.
Börja i skrattet.
Det är din födelsedagsvecka.
Amen.
Nej, men jag blir må bra av det.
Ja, ja.
Jag måste få göra det. Alltså den här tiden på året är annars. Man är så trött hela tiden för att det är så mörkt. Och alla är så, det går mot ljusare tider. Gör det där.
Alltså, ja, det gör det ju.
Ja, det gör det ju. Men hur sakta går det då?
Ja,
kanske
det
lite väl sakta.
Långsamt.
Det är det första. Man är också så ful.
Man kan ju inte ta på förändringen, det är ju det. Det är det som
Nej.
Är jobbigt.
Nej, men exakt. Mm. Man är också så ful. Och detta säger jag kanske inte att det är fakta. Men känslan är.
Ja.
Alltså jag...
Ja, jag skulle typ säga att det är fakta.
Alltså jag har något dass. Jag har något, jag kan sminka mig exakt som jag gjorde bara i höstas.
Mm.
Man bara... Va? Men alltså jag ser ut som sju svåra år.
Man har ju också den här alltså stubinen. Alltså vissa människor har ju kort stubin liksom överlag. Men det känns som att den här tiden har liksom ingen har liksom kunnat fylla på sin stubin. Så nu är den så kort. Alltså vet jag vad? Det här måste jag säga i podden vid tillfälle. Det var typ så förra veckan någon gång. Så hade jag tagit med mig träningskläder till jobbet och tänkte gå till gymmet efter jobbet liksom.
Ja.
Men så upptäckte jag för någon månad sedan att jag, alltså mitt hängelås är borta.
Ja, nej, men då det var vi ju på jakt efter. Ja. Jag var ju till och med dig på låsjakt.
Ja, du sa ju hej då innan så du vet ju inte vad som ska hända nu. Men det som jag har gjort innan i alla fall är att när jag typ har tränat på helgerna så har jag alltså då varenda gång jag ska dra till gymmet gått till mitt förråd, alltså i min lägenhet, tagit hängelåset som hänger där, åkt och tränat, åkt tillbaka hem, gått till förrådet, hängt tillbaka hängelåset.
Då vill typ man ändå träna. Det är
nej, snarare, man är så jävla lat som inte orkar gå och köpa ett nytt hängelås. Men så nu då så tänkte jag, ja men okej, nu gör jag det för att rusta ska ju ändå ligga där mitt emot gymmet. Visst är det så att det ligger ett rusta där?
Ja.
Jo men det gör det ju. Nej, det gör det inte. Det är rivet, det är huset.
Aj, aj, aj.
Ja, och då, alltså på tal om så kort stubin, alltså då, alltså hur arg blir man då när man känner så här, nu ska jag ta tag i detta. Så ligger det inget fucking rusta där. Förlåt, jag älskar rusta. Ja. Så det är inget emot er. Men varför har ni rivit det som låg mitt emot gymmet så bra?
och på Hamngatan, snälla.
Precis. Och då får jag ju gå vidare då till Clas Ohlson in i gallerian.
Mm.
Och så har jag liksom en bild av att men Clas Ohlson in i gallerian, det ligger ju precis i början. Nej,
du ska in.
Man ska in, gå liksom in i halva gallerian, gå ner i källaren, svett. Dess gör man ju då för att man är liksom så här, det här hade inte jag räknat med bara.
Nej.
Och så går man där och är så sjukt irriterad.
Ja.
Så jag, det blev att jag köpte ett lås på Clas Ohlson, men sen åkte jag hem.
Ja, alltså rätt, helt
jag
rätt.
Jag bara skete i det.
Men jag, nej, det är Clas Ohlson ligger en bit in, det vet även jag, för jag skulle en gång reklamera en sån där fläkt, alltså sån luftkylare. Precis. Och den hade jag då fått hem och skulle reklamera, för den var ju då sönder. Det beteendet jag då visar upp är också någonting i hästväg, i liksom dåligt bemötande. Jag säger till, jag bara den här, först ringer jag och bara hej, ni får hämta denna. De bara nej, vi har ingen hemservice. Nej.
Så här, om du vill ha hemservice så får du ju handla på dyrare.
Ja,
liksom.
Det jag gör då är för att jag bara, okej, alltså den här är ju tung, den här jäveln, jag ska släppa. Beställer
en taxi.
Men
hade du släpat den hem?
Ja.
Ja.
Jaha då!
Ja.
Beställer en taxi, gråter i taxin på väg in för att jag tycker allt är så jobbigt och jag mår så dåligt.
Ja,
jag är också inne i en period när jag har så fruktansvärt mycket ångest.
Ja.
In på Clas Ohlson, börjar skrika på de stackarna där. Jag bara, packa upp den jag ska ha. Vi måste se att den funkar. För guds skull. Och han bara så, jo men den här ska ju funka. Ja men det skulle väl den andra också. Alltså du vet. Ja. Han packar upp. Ja den funkar. Jag bara okej, okej.
Också så konstigt, för här hade du alltså kortstubin mitt i sommaren.
Mitt i sommaren. Mitt i sommaren. Varmt var det med. Ransvett om mig.
Mm.
Och sen då in i taxi igen, gråter på vägen hem. Ja.
Buhu liksom.
Ja, bu fucking hu. Men du, på tal om bu fucking hu.
Ja.
Det är vi ju rätt dåliga på. Vad är vi människor?
Bu huet, ja.
Ja, mm. Alltså så här, vi, och det känns som att du och jag de senaste, alltså jag skulle säga senaste halvåret, så har vi fastnat så mycket i diskussioner om att så här, vad är det här, vad är det som håller på att hända i vårt samhälle? Mm. Vi har till och med skämtat med varandra och bara så, haha, tänk att vi trodde så peak självutveckling hände 2016.
Ja.
Nu.
Man trodde ju att alltså Mia Törnblom var piken, trodde man.
Ja, men lite så.
Ja.
Alltså nu börjar peak.
Ja.
Alltså peak svart eller vitt. Peak jag vet inte. peak, gråskala, det existerar inte.
Nej.
Alltså det finns inte. Peak, hitta sig själv, maximera sig själv, bästa versionen av sig själv, upphöj till 1 miljon.
Mm. Ja, alltså jag är ju, ska faktiskt ärligt säga att när jag såg att Bianca var på Bara Vara, den här kursgården som har blivit granskad flera gånger, har blivit kallad sekt bland annat. Jag vet inte hur det är där nu, ska sägas, jag har inte varit där, men när jag såg att hon var där och tänkte, ska det nu även bli en våg, alltså kunde vi inte bara stanna vid kristallerna? Alltså vad ska vi nu se, en våg av unga tjejer som mår lite dåligt, som känner lite byhu och ska åka på en kursgård.
Men det typ... sagt så vet vi inte hur hon mår.
Nej, nej, inte Bianca. Nej. Men nej, jag menar bara att om hon lägger, hon har ju ändå ett väldigt stort inflytande.
Ja, exakt.
Ja, och bara så okej, man ska lägga massa pengar på att åka på en kursgård, för då blir man ju, alltså hon mår ju, säger att hon mår jättebra nu efter att hon har varit där. Jag är jätteglad för henne skulle om hon gör det. Jag menar bara att då blir det att man tänker att okej, men om man åker dit, då kommer man också må så bra som Bianca gör nu. Och så lägger man massa pengar rätt i sjön för att man typ ska på nytt födas.
Jag vill faktiskt tipsa om, det handlar ju inte om Bara Vara, men det handlar om ett liknande ställe. Ett avsnitt vi gjorde, vi släppte det början av 2021 släppte vi det tillsammans med en kvinna som heter Annette som jobbade på, hon kallade det här för Alternativtorpet. Och ja, det är en del av vår serie, vi måste prata om sekter. Jag vill verkligen rekommendera det, för jag tycker att det känns mer relevant än någonsin.
Och hon har skrivit en bok också som heter Terapeuten.
Ja, exakt. Och hon kallar, nej, Läketorpet kallar hon det.
Ja, Läketorpet, ja. Om man gör lite googlingar så hittar man det riktiga torpet. Men vi behöver inte namedroppa det här.
Nej.
Jag tror inte att det är heller... Han som grundade det i alla fall finns inte längre, för han är död.
Ja.
Men ja, men de här kursgårdarna, det finns ju mycket kursgårdar liksom.
De här kursgårdarna existerar med liksom varierad. Jag är helt övertygad om att det finns kursgårdar där det är psykologer anställda, terapeuter och så vidare.
Man ska inte avfärda alla sådana ställen liksom.
Men tyvärr finns det också många alternativa som jag tror kan vara ganska farliga om man är, om man har en psykisk diagnos eller en psykisk sjukdom. Och kanske då blir uppmanad till att göra diverse saker som istället kan förvärra sjukdomstillståndet.
Ja, precis.
Men jag tittade lite på för ett uttryck som har förföljt mig sen vi startade Ångestpodden, som jag aldrig blir av med. Och som folk verkar tycka så bra om, men som jag inte riktigt kan förstå. Det är det här med att bli den bästa versionen av dig själv.
Ja.
Alltså det är någonting med det som provocerar mig så jävla mycket. Alltså det är någonting med så här.
Men vad är det som är provocerande? Alltså...
Ja, men, alltså jag vet, alltså det är för att det är så jävla orimligt. Det faller ju på sin egen orimlighet.
Ja.
Blir den... ja, och då gick jag igenom. Det finns ju x antal träffar. Söker du bli den bästa versionen av dig själv, då kan du banne mig hitta sökträffar på hur fan du ska bli det, om jag säger så. Det finns böcker. De 11 mest framgångsrika sätt. Den bästa versionen av mig själv, så blir du den bästa versionen av dig själv. Kraften är att vara den bästa. Alltså du vet, det är de här slagkraftiga orden. Men då hittade jag bara, som jag tyckte var väldigt intressant, sajten Modet. Gammal sajt.
Uppdateras den fortfarande?
Ja, det tror jag. Men den här artikeln har några år på nacken. Där de ger oss då 7 tips som jag tänker kan vara lite kul att kickstarta det här avsnittet med. Det första är då, du är vad du konsumerar. Alltså stoppar du i dig skit, då blir du skit.
Jaha, okay, kollar du konsumera som är, ja, även då vad man kollar på.
Ja,
så.
Kollar du på serier som inte ger dig någonting,
okay,
kommer det bli så för dig också. Om du alltid är trött och dyster, ska du se över maten du äter eller vad du lägger din energi på. Och gör sociala medier dig deppig och osäker, det stämmer ju såklart så. Ja. Skrota då det. Ja, där hade vi den första. Den andra punkten är, den viktigaste relationen du har är den med till dig själv.
Ja.
Och då undrar jag så här, jo, men det kan det väl få vara. Men måste jag bli den bästa versionen av mig själv hela jävla tiden? Jag tycker det är ett jävla krav, va?
Ja.
Jag tror det är det som skaver för mig.
Ja, men också att man så här, ja det är klart att det ligger ju jättemycket i det, och det är klart att man ska tycka om sig själv och liksom ta hand om sig själv och framförallt vara snäll mot sig själv och så. Men jag tänker att alltså, om jag bara ska utgå från när jag är den bästa versionen av mig själv, de stunder jag är det, för jag ser det lite samma som lycka, att det är liksom, det är stunder man har när man är så här, nu är jag på gång.
Ja.
Det är ju i samverkan med andra människor som också ger mig känslan av att vara en bra person.
Ja, exakt.
Alltså, det är klart att grundkänslan ska vara det i mig själv, men jag tycker inte att det är fel att man behöver folk runt omkring sig som liksom trycker upp en lite. Liksom. Ja,
det tredje är att skjuta upp saker handlar om rädsla. Brukar du tänka att du från och med måndag ska vara den bästa versionen av dig själv? Men trots att du lovar dig själv att du ska bli den bästa du kan bli från och med måndag, så slutar det ändå med att du skjuter upp det 100 gånger om. Ja, men är det då ett rimligt mål om jag skjuter upp det 100 gånger om? Nej.
Nej.
4, skriv ner dina tankar. Har jag inget att säga om. 5, att ta hand om dig själv är det viktigaste du kan göra. Ja.
Alltså det här, men det här är ju bara...
Äter
alltså,
du hälsosamt? Ja, men tränar du regelbundet?
Vet man ju, eller vad?
Ja.
Ja.
Och sen 6, du växer med riskerna du tar. Ja, vi behöver gå utanför vår comfort zone.
Mm.
Och då kommer vi inte vara den bästa versionen av oss själva när vi gör det.
Nej, men det är ju det som är vårt problem, att vi inte vågar vara i det. Att vi inte vågar utmana oss och göra saker som är jobbigt och att befinna oss i situationer där vi inte är bra. Det är ju det som är hela samtidens problem, tycker jag.
Och den sista, jag tyckte bara det här var intressant. Folk kommer alltid vilja vara där du är. Och så är förklaringen, detta är en viktig punkt att komma ihåg när vi jobbar med oss själva. Det kommer alltid finnas personer som är avundsjuka och drömmer att vara där vi är. Därför är det viktigt att du alltid jobba på att vara den bästa versionen av dig själv. Fortsätt att skapa möjligheter och lära dig något nytt.
Som att man lever efter att andra ska vara avundsjuk.
Ja, exakt.
Jag vill väl hamna i ett liksom state of mind där jag skiter, alltså där jag inte bryr mig om att någon ska vilja ha mitt liv.
Mm.
Alltså,
då blev det plötsligt att du är den bästa versionen av dig själv för någon annans.
Ja, precis.
Men, nej, men alltså, och detta har jag ju varit inne på 1000 gånger och sagt att så, alltså, jag tycker verkligen man måste unna sig att vara den sämsta ganska ofta.
Mm.
I att så, oj, det, nu, idag var jag den sämsta versionen av mig själv. Vad fan gör det?
Ja,
då?
Eller mer ser det som att, alltså, att vara den bästa versionen av sig själv är att tillåta sig själv att var lite dålig ibland och att inte värdera det.
Ja, och det kanske folk menar också, jag förstår det. Men det är bara något som får mig att sparka bakut mot det uttrycket.
Ja. Men jag undrar dock vad det, alltså, varför har vi blivit så extremt känsliga och ja, men liksom aggressiva i vår ton när det handlar om de här sakerna. Alltså, för jag började känna lite, alltså, efter avsnittet i måndags.
När vi pratade om diskmodellen och omgiven av idioter, Thomas Eriksson.
Alltså så, det blir väldigt hetsig stämning liksom. Mm. Och vi blir väldigt arga.
Mm.
Och så här, du sa ändå flera gånger i avsnittet att så här, men så länge det inte letar sig in bland skattemedel i liksom sjukvården, så är det väl ganska harmlöst. Men något i mig tycker ju inte det. Alltså, jag blir ju alltså low-key irriterad om en familjemedlem eller en kompis eller alltså av vem som helst som är då som bara typ skulle läsa den boken och känna att den får ut någonting av det. Alltså, jag tänker så här, du är dum i huvudet.
Mm.
Alltså, sen så skulle jag ju aldrig säga det, och jag tycker inte att hela den personen är dum i huvudet, såklart. Nej. Men just i den stunden blir jag ju så här. Alltså, du vet, jag kan inte ens prata om det.
Nej.
Att jag är såhär, okej. Alltså, vem är jag? Om någon upplever, det är väl exakt samma som med kristallerna. Alltså, om någon upplever sig bli hjälpt, så är väl det skitbra. Mm. Om någon då, alltså, det måste ju obviously vara ganska många som har läst omgiven av idioterboken, eller de andra omgiven av böckerna, och relatera till någonting där i och fått med sig någonting.
Mm.
Och så länge det inte drabbar typ, alltså att man är läkare och läser den och det drabbar ens patienter eller psykolog och det, alltså så, gör det. Varför blir jag så upprörd av det?
Men det är väl för att det ändå är på tal om gråskala.
Mm.
Gråskala. Mm. För att alltså någonstans, alltså det är ju inte så, ja alltså visst, jag, som jag sa, alltså, så länge det inte retas in i vården, så länge det inte gör det.
Ja, men då är det väl ganska harmlöst.
Liksom. Ja, ja men exakt, och det kan jag ju tycka, men hur försäkrar man det då? Alltså så, om det då sprider sig på bred front som populärpsykologi med vetenskaplig grund. Mm. Alltså det är klart att det också, läkare finns ju bland oss, psykologer finns ju bland oss, skolkuratorer finns ju bland oss. Mm. Det är klart att det även kommer nå de yrkesgrupperna.
Mm.
Och det är väl kanske det som gör en så triggad. Kan det också handla om, alltså, och det här kommer också låta uppburet på något sätt, men jag bara funderar, alltså jag tänker högt. Jag tänker inte tyst, så att nej men kan det handla om att man är, blir avundsjuk på att någon, alltså så här, för vi människor, alltså oavsett, så vill vi ha svar, vi vill ha lösningar på problem.
Mm.
Och att vi då tycker att så här, det här är noll lösning, det här är inte förankrat i forskning. Jag kan ju tycka så, vad synd, för vad enkelt det hade varit.
Ja.
Men så säger någon då till dig till exempel att så här, va, jo men jag lärde mig ändå någonting jag tyckte. Alltså kan det finnas att du nästan blir avundsjuk att så här, jaha, du fick ut någonting av detta. Alltså du kunde känna dig lite klokare av det här. Det har ju jag snuvats på den konfekten. För jag är lite smartare som har fattat. Alltså förstår du att man nästan,
ja,
blir,
jag skulle nog
man får nästan ett förrakt. Alltså,
jag skulle nog inte tänka att okej, att du är så dum så du fick ut någonting av det. Jag, men jag tror verkligen det ligger någonting i att jag faktiskt kan bli avundsjuk när jag upplever att folk får med sig saker oavsett om det är vetenskap eller inte. Alltså jag tror att jag alltid kan känna lite avund och bli lite stressad av när folk, inte så, jag blir stressad av när folk i min omgivning mår bra. Det blir jag ju jätteglad av. Mm. Men jag kan bli lite så när de kanske upplever att så, åh, där var det någonting som knäppte till. Nu fattar jag någonting med mig själv. För att jag känner att jag verkligen inte förstår någonting.
Mm.
Alltså att jag fortfarande känner mig väldigt vilsen. Liksom.
Men det är ju typ samma som när man har kompisar som får barn.
Ja.
Alltså första barnet i alla fall. Ja. När, det väl, när någon väl har börjat få barn så är det ju liksom
så. Då vänjer man ju sig snabbt.
Ja, men liksom. Exakt. Mm. Men att man kan bli, alltså det är så jävla vidrigt att man nästan inte känner missunnsamhet i helt fel ord.
Men man blir
men man
glad.
Känner sorg för sig själv. Ja. Jag tror, jaha.
Ja.
Nu är det livet vi hade ihop innan över.
Ja.
Alltså, och det, ja. Alltså fan vad det är vidrigt. Ja. Alltså jag hatar mig själv.
Ja, det gör jag med. Men jag, känner, jag kan med känna så bara nej, inte du med. Alltså,
ja,
det blir verkligen den.
Ja.
Ja, alltså,
ja, och jag hoppas verkligen folk kan relatera till det och att vi är helt jävla.
Ja, men jag vet i alla fall en som jag relaterar som jag har pratat med det här om. Så att...
Jo, men så det måste ju kunna samexistera. Det handlar ju inte om att jag inte blir glad för den personen.
Nej.
För det blir jag ju också,
ja,
på samma gång.
Precis.
Men jag känner också en fan-känsla.
Och det är typ nya känslor som kanske som nog blir... de blir vanligare och vanligare, tror jag kanske, ju äldre man blir. För att man liksom gör val i livet nu som kommer... Alltså det kommer komma liksom... Tänk vår första gång när det ska liksom hända någonting i våra liv som går den andra emot. Alltså inte för att man jobbar emot varandra.
Nej.
Men så här, okej, jag blir gravid, du är inte det, eller tvärtom. Det kommer ju bli, alltså inte, behöver inte bli ett skav.
Nej.
Men det uppstår känslor som man i andra vänskapsrelationer har blivit van vid. Så det blir så ovanligt i vår relation. Så hur ska du och jag hantera en situation när man är inte oense liksom, och inte missunnsam. Det, är, alltså, det finns inte ens ett ord för den känslan.
Nej.
Tror jag. Men
alltså,
så här,
vi
bara,
kommer,
hur fan blir det nu? Alltså,
ja, exakt. Men det förändrar ju.
Ja, precis. Alltså, jag kommer ihåg när två nära kompisar till oss frågade, alltså det var liksom när det var bestämt att Emil skulle flytta hit.
Ja.
Och liksom du berättade och tänker kanske att de ska fråga så, åh, hur känns det för dig? Men de vänder sig istället till mig och säger, hur känns det för dig, Sofie?
Ja.
Och jag är så, oj, ja. Alltså nu kände jag ju inget speciellt mer än att jag bara var glad för jag skulle faktiskt, för att jag ju också är så nära vän med Emil. Så det kan ju inte riktigt...
Nej, det blev liksom, att du ändå kände, men nu för jag är ju uppe nära kompis.
Ja, precis. Ja. Men så här... Det hade varit en annan sak om du hade träffat en helt ny människa,
ja,
och sen skulle ni flytta ihop.
Ja.
Och så blev jag så, okej, hur ska det här... Man är väl typ orolig för att dynamiken i ens relationer ska förändras. Ändras. Eller så här, för det kommer de göra.
Ja, precis.
Och då är man rädd att den förändringen, att vänskapen inte ska klara av den förändringen. Precis. Det är nog det man blir rädd för. Ja. Och då blir man så, nej, nu är det någonting som förändras. Liksom.
Ja, hjälp. Liksom. Ja,
och det händer ju väldigt ofta nu, ju äldre man blir, att folk flyttar ihop, skaffar barn, kanske flyttar ifrån stan.
Ja,
man liksom startar nya kapitel. Lite. Det startas nya kapitel lite överallt. Ja. Och det är lite jobbigt.
Det är lite läskigt. Ja.
Ja, precis.
Men jag tänkte ju då på också på det här med Thomas Eriksson.
Ja.
Alltså andra typer av, alltså nu, detta har vi har nämnt i liksom mediedebatter och vi har pratat om det och så här.
Mm.
Just att så, eftersom vi inte har så starka religiösa ledare idag, så blir det andra som blir våra gudar. Mm. Alltså, och inte minst då självhjälpsgurus. Alltså det facket av ledare blir ju liksom några att se upp till.
Mm.
Och då läste jag en jätteintressant artikel om, jag läste den på Vox, jag läser allt där. Fan vad de gör mycket bra publikationer. Hur som haver. Om just alltså fanbase som koncept och hur det liksom har letat sig in i politiken, hur liksom communities av fans bildar liksom olika narrativ av, ja, men så här är det här är vår verklighet, nu tror vi på det här. Alltså det är ju verkligen religionsliknande. Och då tyckte jag det var så oerhört intressant, för det finns någonting som kallas då stand-om, alltså fandom, men då stand-om.
Okay, ja.
Och det kommer från ironiskt då så kommer det från Eminems låt Stan från 2000 som handlar om en stalker. Alltså den låten handlar om ett fan som stalkar. Och att liksom det här fanets obsession går liksom alldeles för långt. Så, och det har man då börjat kalla olika fangrupper, att de är stand-om. För okay. att de är så...
De tar det lite för långt.
Ja, men de är så besatta av liksom inte bara personen i fråga, om vi tar då till exempel Taylor Swift, utan så allt runt omkring. Att så, vi bygger vår verklighet, vi bygger vår sanning i det här communityt som vi lever efter. Och det kan liksom handla om nästan vad som helst. Men då skriver man, de i alla fall i den här artikeln om Trump.
Ja, jag tänkte verkligen på typ som när de liksom stormade.
Ja, Kapitolium, ja. Exakt. Alltså det lärde ju oss verkligen någonting i att så här, många forskare har sagt att alltså, de här enskilda individerna skulle aldrig göra en sån här sak.
Nej,
men när deras ledare i form av då Trump uppmanar till det, då då är det så mycket deras sanning så att de gör vad som helst.
Ja, men och sen tror jag också det är grupptillhörigheten. Alltså att väldigt många idag känner sig väldigt ensamma. Och att det blir liksom också, det blir ju det här fysiska sammanhanget som jag tror väldigt många saknar idag.
Ja,
alltså man kan ha en tillhörighet på internet, du kan ha en tillhörighet kanske på jobbet även, men jag tror att man alltså som människa har man ju ett inre behov av att även vara en del av ett annat sammanhang där du inte är din arbetsroll och du inte är på jobbet liksom. Och då blir ju de här grupperna perfekta.
Ja, men för man såg ju liksom de största stora liksom så communitiesen med fans, alltså började ju växa fram liksom när internet blev stort. Och det handlade ofta om Harry Potter, Sagan om ringen, alltså där blev det jättestarka communities och senare då artister. Taylor Swift är väl ett jättebra exempel idag, Beyoncé, alltså ja. Men då finns det en bok som heter Dream or Nightmare som då handlar om liksom Trumps fans egentligen, för man kan egentligen inte kalla det anhängare för att det är liksom mer än så. Och det var så ja, men det var så intressant, för det den här författaren då observerade när Trump vann valet 2016. Så säger han att alltså, Trump vann inte valet baserat på fakta.
Nej.
För han ljög jätteofta och det gör han liksom. Men han vann för att han har möjligheten, eller han har liksom kapaciteten att skapa, eller att alltså han har kapaciteten att prata om fantasier men de är maskerade som sanningar.
Ja.
Och det är liksom, alltså, det är som att han själv har förstått att han gör det.
Mm.
Så senare nu när man då, när olika liksom personer studerar honom, så är det var en som sa det att så här, ja men han känner till sin egen internetpersona.
Ja,
och det han gör
hans
är
Twitter
att,
är ju liksom.
Ja men exakt, och han är ganska så, alltså han låter sitt eget community skapa den här fantasibilden av honom.
Ja.
Som, alltså det var så sjukt, för det var en väljare nu då, för nu valdes han väl i Ohio eller vad det var,
mm.
någon delstat där han förlorade senast men vann nu.
Mm.
Och då var det en väljare som blev intervjuad efteråt som var då Trump-supporter, och hon sa det bara, men Trump är både David och Goliat.
Ja.
Han är både den ledaren, men han är också under, liksom,
ja,
han är också
den
en
som
underdog.
Vågar gå emot etablissemanget som säger hur det egentligen är och som ska stötta
exakt.
Liksom hela ledningen. Men
ja,
han
exakt.
Är egentligen den som vill ta över allting. Alltså.
Ja, och lite så tänker jag att man känner med olika gurus. Om
ja.
Det så handlar om ett community där någon förespråkar antiinflammatorisk kost,
mm.
eller om det handlar om Thomas Eriksson omgiven av idioter, eller om det handlar om någon jättekänd healer,
mm.
så känner man i det communityt att min ledare är både David och Goliat.
Ja.
Den är min räddare för den är ledare,
mm.
men den är också bara som mig.
Ja, och
den är en underdog.
Ja,
liksom.
Och så den hjälper ju mig i, alltså mot de här stora personerna, säger nu med citationstecken, som inte förstår mig, alltså typ vården eller liksom ja, chefen, alltså det är liksom, ja men de hjälper en på den vägen när man tycker att man har blivit missförstådd.
Exakt.
Eller inte hörd liksom.
Mm. Och Trump säger ju själv att så här ja men att han, alltså han säger själv att så här, när jag vaknar på morgonen så vaknar jag för att vara er röst, och jag går upp varje dag för att jag ska göra det här för er.
Mm.
Alltså, både David och Goliat.
Ja, precis.
Och så var det en som sa att så här, alltså han är en entertainer.
Mm.
Och
det får man ändå
säga. Han har egentligen bara använt politiken som en ny scen för att vara den här entertainern.
Mm.
Och han ska själv då ha sagt att jag behöver inte politiken, men politiken behöver mig.
Ja. Men det är ju lite samma som liksom alltså Sverigedemokraternas tillväxt i Sverige. Alltså det
eller
var ju
hur?
Så det var med Jimmy Åkesson också.
Ja.
Han var extremt skicklig retoriker för att han pratade precis som folket.
Mm.
Eller pratar egentligen, har väl inte ändrat sin retorik speciellt mycket, men den
nej.
Har ju kanske ändå blivit lite mer
det,
anpassad.
Jag tänker att det är samma
politik.
Mekanism, ja.
Ja, precis.
Och så skriver de, det här tyckte jag var jävligt intressant, och det här handlar då, alltså, för de jämför till exempel Beyoncé och Trumps anhängare, att så här, Beyoncé skulle nog ändå inte få sina fans att storma Kapitolium.
Nej.
Men det säger ändå någonting då om den makten han har, just för att det också då handlar om politik.
Mm.
Men så säger de då om alltså fanbase generellt. The public figure's persona is a collectively created construct. It's built by the celebrity and what they present to the media and the public. And then built by the media and the public and how they interpret and interact with a famous person.
Ja.
Så att alltså, det är ju vi bygger ju de här alltså vi och om skulle Taylor Swift göra ett snedsteg, alltså hennes stora fanbase som har det, som har henne gemensamt och som bygger liksom hela sitt narrativ på det.
Mm.
De skulle aldrig, alltså det skulle avfärdas så lätt.
Ja gud ja. Det är klart de skulle förlåta det liksom.
Ja men exakt, man skulle inte ens lägga någon vikt vid det.
Nej.
Och detsamma gäller ju då som är oerhört mycket farligare Trump-supportrar.
Mm.
I att säga, ja, men titta på honom, han gör ju allt det här för oss.
Mm.
Och de här communitiesen skapas ju genom sociala medier.
Mm.
Jag måste bara rätta mig själv. Det är inte Ohio, det var Iowa.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Men jag, för jag funderar lite på alltså det här också med att saker ofta förkläs som vetenskap. Ja. Eller liksom så, ja, men när Trump säger någonting så vet han och han ska lägga fram det för att det ska låta som att jag har forskning i ryggen på det här. Det här är vetenskapligt bevisat. Eller liksom bara så här, det här ser vi ju. Vi ser ju att det är så här. Mm. Och då blir jag så här, men hur, alltså hur går det här till? Alltså vad är det som gör att, alltså jag menar där gör ju jag mig själv skyldig också. Tror inte att jag har mina kritiska glasögon på mig när jag hänger på sociala medier. Nej, absolut, det har jag oftast inte. Alltså det händer ju ändå att man länkar iväg någonting till en kompis och sen bara, vänta lite nu. Och så kollar man ett steg längre och bara så, nej men det där är ju rätt och slett fake. Ja. Alltså så här, det händer ju ändå ganska ofta och det är lite obehagligt.
Ja.
Men så läste jag på något så medarbetarportal på Göteborgs universitet.
Aha.
Så det här är något gammalt nummer från så 2007.
Ja.
Men då stod det bara i ingressen så här, och detta chockade mig lite. Var fjärde svensk tror att astrologi är en vetenskap.
Va?
Ja, var fjärde svensk. Och när jag tänkte efter då bara så här, ja, alltså skulle jag få frågan väldigt snabbt så skulle jag med kunna säga ja på den frågan. Är astrologi en vetenskap? Ja eller nej?
Men alltså vadå, du menar alltså stjärntecken och...
Ja, alltså precis. Att man bara att man tänker att så här, jo men stjärntecken är ju ändå att det ska ändå finnas någon slags fakta. Alltså vi vet liksom inte riktigt vad innebär vetenskap och vad är pseudovetenskap. Ja, alltså det är lätt för mig nu att säga att omgiven av idioter är pseudovetenskap. Mm. För nu är jag påläst i den frågan. Mm. Men om man bara skulle få frågan väldigt snabbt. Skulle du gå ut här på gatan, på Nybrogatan där vi sitter och säga hej, diskmodellen, är det vetenskapligt, har den vetenskapligt belägg? Då skulle väldigt många säga ja.
Ja.
För att det är det man har lärt sig. Ja, på något sätt.
Mm.
För då den här texten var skriven då som så här, ska det här ses som en utmaning för forskarna? För man hade då sett på Göteborgs universitet att studenterna själva hade väldigt svårt för att redogöra för vad vetenskap är. Och då tog man verkligen astrologi som ett, både astrologi och astronomi som exempel.
Mm.
Och så borde det här bekymra forskarsamhället, liksom att det är så många idag som inte förstår vad vetenskap faktiskt är.
Mm.
Och sen läste jag också på Linköpings universitet och jag tyckte, alltså det här var så jävla intressant och det är ju så här typ en sån som Trump fungerar, men det är även Thomas Eriksson. Pseudovetenskap stärks av tendensen att minnas speciella händelser. Nu måste jag läsa innantill här då. Hur kan vi förklara att tilltron till dessa fenomen är så pass hög som den är? Till viss del kan orsaken vara att så kallad anekdotisk evidens har hög trovärdighet. De flesta har varit med om att vi tänker på en person och att det är i samma stund ringer i telefonen och det är just den personen vi tänker på som ringer. Detta blir något vi lägger på minnet eftersom händelsen är speciell. Det kan tolkas som att tankeöverföring har skett. Vad fan vad sjukt, precis när jag tänkte på dig så ringde du. Till skillnad från en sån speciell händelse noterar vi sällan alla de gånger när vi har tänkt på samma person och denna inte har ringt.
Ja, exakt.
Vi tenderar istället att glömma bort dessa händelser. Anekdotisk evidens står alltså för att vi använder oss av enstaka händelser för att bekräfta en hypotes. Detta strider mot det vetenskapliga kriteriet att en undersökning ska kunna upprepas flera gånger och då leda fram till samma resultat.
Mm.
Och det är egentligen det som hela omgiven av boken, den handlar ju bara om personliga anekdoter. Alltså att man tar upp ett exempel på en typisk person som man har på sitt jobb.
Ja, exakt.
Och så är det så här, ja fast alltså den här typen av person finns på alla jobb, så ja, alla exakt. Kommer kunna relatera till det här. Men då kopplar man det som att det är evidens.
Det är ju van, alltså evidens. Du vet, alltså sitter man där, det är ju van, hon är blå och det är häftigt.
Ja, ja. Ja. Jo men så gör man ju själv också, att så här, ja men säg att man ja, men, typ så här, ja, men det är något fel på den här människan,
ja.
Så som man har träffat. Säg att jag har dejtat någon som verkar vara helt dum i huvudet sen efter ett tag,
ja.
Och sen så är det så, ja, man vill hitta någon slags diagnos på den personen, och så läser man lite på någon sida och ja. Tycker att allt passar in, och då har man liksom, då är det evidens.
Ja, jag vet.
Alltså,
jag
vet. Man är så jävla snabb, man förstår liksom inte vad evidens är heller.
Nej.
Det är ju det som är problemet.
Exakt.
Att så här, ja, men, det, och det är samma då som horoskop, typ så här, ja, men om jag läser då, jag läser på Vattumannen här nu då i februari 2024. Alltså någonting, om man ska läsa sånt månadshoroskop,
ja.
Någonting av den känslan de skriver där, för det är också ofta väldigt svävande skrivet, typ så här, du kan känna dig lite trött men samtidigt lite pigg, och man är så, ja jag har ju känt mig trött. Det finns ju alltid någonting att relatera till.
Nu.
Ja, det finns ju alltid någonting att relatera till, och då tror man att det är sant.
Jag vet. Alltså,
men,
februari
2024. Det är ju så otroligt svävande skrivet. Typ såhär, du kommer vara frisk, men också lite sjuk.
Nu är jag då på, Skyhoroskop.
Ja.
Februari blir en månad av kärlek för akvarier. Dina känslor.
Ja, men akvarier, alltså vi är ju Aquarius.
Ja, just det. Ja. Dina känslor kommer att bli starkare, så du kommer att uppleva varje ögonblick i ditt liv mycket mer intensivt. Så du kan använda detta och ägna lite tid och energi till din partner. Gå för en lång helg tillsammans, eller en semester, eller bara göra en resa till någon friskvård. Nej, alltså det här... Nej,
till vänta. Bara vara!
Ja, nej, men det, var, det är skrivet åt helvete. Vänta, vi får ta någon annan sida.
Då ska jag till bara vara.
Ja, men det här är dagshoroskop.
Okej.
Ja. Detta är för dagen.
Aha, idag.
Vattuman onsdag 7 februari 2024 när vi spelar in det här. Fokusera på att ta hand om dig själv och göra saker som du tycker om, men var noga med att inte spendera pengar på onödiga saker. Du kan plötsligt förväntas hjälpa eller ta itu med problem inom familjen utan förvarning, vilket annars kan leda till att din relation påverkas negativt. En vän kommer att finnas vid din sida och visa medkänsla och sympati.
Så ja, det skulle du göra varje
Titta.
Dag. Ja.
Lyssna inte på andra människors synpunkter, utan välj att utnyttja ditt skarpa sinne istället för att följa ditt hjärta.
Det är så mycket där i. Okej, jag ska hjälpa familjemedlemmar, jag ska ta hand om mig själv, jag ska inte spendera pengar och jag ska inte heller lyssna på. Alltså Nej. Det är så himla mycket liksom.
Ska vi se vad jag ska? Tvillingarna?
Idag då?
Ja, idag. Även om du kommer att ha en hektisk dag kommer detta inte påverka din hälsa på ett negativt sätt. Försök att visa medlidande och tålamod mot människor som du annars inte skulle ha brytt dig om. Undvik hemligheter, både när det gäller att ha dina egna eller dela andras. De kan påverka ditt kärleksliv på ett väldigt negativt sätt. Räkna med att få hjälp av en äldre person som kan hjälpa dig med idéer och planer. Passa på att investera för att förbättra din ekonomi. Ja, då kanske jag ska köpa lägenhet nu då. Ja. Det är klart att jag passar. Alltså,
ja,
så.
Ja, precis.
Så där hade Emil Svattuman, han skulle ju inte spendera pengar synd eftersom vi ska köpa
precis.
Lägenhet ihop.
Ja, men då är det väl på andra saker. Då ska han ju inte spendera massa onödiga pengar på typ så.
Nej, just det.
Ja, jag skiter i matlåda, jag handlar ute. Nej, nu får jag faktiskt ta matlåda för att ni ska ha råd att köpa den lägenhet ni vill ha. Liksom.
Ja, just det.
Ja.
Men det här är alltså så. Alltså det är klart att det kan stämma. Men
jag kollade i alla fall så bara så här, hur kan man bara då enkelt som lekman? För det kan ju ändå göra mig jävligt förbannad. Alltså det är klart att alla har ett eget ansvar att vara liksom... källkritiska för det första, och tyvärr idag måste man ha sina kritiska glasögon på sig väldigt ofta om man typ hänger i sociala medier och så, för där kan ju saker spridas på två fucking röda.
Och där är ju jag, det ska jag verkligen säga, alltså konspirationsteori om kändisar och sånt, tokig.
Ja.
Då kan jag vara så, nu har Taylor Swift gjort detta och det är för att eftersom jag har blivit en Swiftie. Fanbase.
Ja, men att det som kan göra mig ändå alltså upprörd och jävligt irriterad, det är ju att liksom någonstans kan jag ju ändå tycka att när det sitter en stämpel på en bok, alltså typ att den ska vara faktabaserad.
Du, detta
är... Alltså någon jävla gång måste väl jag som lekman kunna fucking slappna av och inte behöva vara kritisk hela tiden. Om det står Bonnier fakta på ett bokomslag, då ska jag vara helt säker på att det jag läser här, det är faktabaserat och det är evidensbaserat och det är inget jävla humbug. Men det har ju visat sig att inte ens det kan man lita på.
Nej.
Och det gör mig skitirriterad.
Ja, jag vet. För där är jag så, men hur ska vi då kunna navigera?
Ja, hur ska man kunna skydda sig? Alltså, då fattar jag om man som beställare på en kommun som ska boka en föreläsare inte har problem att boka någon som håller på med humbug.
Nej, men verkligen.
Det, det är ju så, men det står ju Bonnier fakta på den här boken. Ja. Eller det är ju liksom det här jätte liksom anrika bokförlaget som har släppt den här boken. Det måste väl stämma.
Exakt, för att så här, ja, exakt, vem bär ansvaret? Stora instanser måste ju bära ett ansvar.
Ja, jag tycker ändå det är någonstans.
Jag läste även, det här tyckte jag var jätteintressant, Sofie. Jag började läsa igår jag tror det är en C-uppsats från Jönköpings universitet från två tjejer som heter Linnea Sandberg och Johanna Alm. Mm. Jag har inte läst hela, ska sägas, men det är liksom en sak specifik som jag vill ta upp. Deras avhandling heter Vem bär ansvaret? Självhjälpsböcker och hyperindividualism.
Hyperindividualism, för fan, det gör mig livrad.
Då var det specifikt en del som heter kritik mot den biomedicinska modellen. Och då kan man undra, vad är den biomedicinska modellen? Det hade jag nämligen ingen aning om.
Nej.
Men vid en snabb googling från Läkartidningen så hittade jag att i den biomedicinska modellen tenderar man att se sjukdomarna som naturligt klassificerade, ungefär som grundämnena i det periodiska systemet. De finns där från början och den medicinska forskningens uppgift är att upptäcka, beskriva och förstå dem. Och patienterna ses som objekt som drabbas av en sjukdom. Alltså en biomedicinsk modell är ganska svår att applicera på psykiska sjukdomar, för vi ser inte...
Vi ser inte
en depression på ett blodprov, eller vi kan inte operera en depression, alltså så.
Nej.
Ja. Det de beskriver är då att i liksom självhjälpsvärlden så finns det alltså att man är liksom kritisk mot vår nuvarande vård och omsorg. Liksom. Det lagret finns ju där.
Ja, precis. Många gånger outtalad, men när man läser mellan raderna så är ju det ändå känslan. Det är ju samma som med typ kristallerna och så som jag har varit inne på också.
Ja, och då skriver de så här. Att studera diskursen kring psykisk hälsa och ohälsa i dagens samhälle och vilka vägar som människor tar för att må bättre leder oss in på den biomedicinska modellen. Och som då har dominerat i västvärlden i omkring 200 år.
Mm.
Denna modell har sedan 1970-talet blivit ett föremål för växande kritik. Läkarvetenskapens verkan är något utav de många aspekter som blivit ifrågasatt av samhället. Eftersom det biomedicinska förhållningssättet strävar efter en så objektiv bedömning som möjligt, där patientens individuella tolkningar och åsikter inte vägs in i bedömningen, så beskylls modellen för att inte ta hänsyn till patientens upplevelser. Och att det finns då en konflikt mellan läkare och patient många gånger. Mm. Exempelvis när en patient upplever själv att så här, men jag har kunskap om det här, du förstår, det har jag själv varit många gånger.
Ja.
Och att det då liksom kan leda till att så här, man kanske inte vill ta sin medicin, för antingen vill man bara inte det, eller så har man läst någonstans att nej, varför skulle du veta mer än mig om
ja,
det här?
Och alltså det blir ju en tillitsbrist som uppstår ännu mer när man då samtidigt kan höra från någon guru någonstans som verkar förstå allting man har upplevt. Det är klart att man hellre lyssnar på den personen.
Ja, exakt. Och att man också då har sett att alternativmedicin är någonting som har ökat oerhört mycket i popularitet som en motreaktion mot egentligen läkarvetenskapen.
Ja.
Det förekommer istället ett ökat tryck i samhället på livsstilsval för att förebygga sjukdomar. Och att man liksom, att många människor då vänder sig till alternativmedicinen beror på att en del anser att läkarvården är bristfällig eller oförmögen att kunna lindra tillstånd som stress och oro.
Mm. Och jag förstår det. Alltså vi har ju så många som hör av sig till oss. Vi har ju bara sett hur svårt det har varit för dig och hur fel det blev första gången du skulle trappa ut dina antidepp.
Precis.
Alltså jag fattar fattar att man känner sig sviken. Ja, och att man...
och de då hänvisar till en bok som är skriven av en som heter Giddens från 2013, där han också menar då att så här, där han, eller hon, jag vet inte, att, så, att just det här långa köer till vården, alltså det gör också att folk blir missnöjda med vården.
Mm.
Och alternativmedicinens förstärkta plats i samhället påvisar några av de sociala förändringar som sker i vårt moderna samhälle. Detta handlar om att vi lever i en tid då information är mer lättillgänglig, vilket ger ett upphov till individens förmåga att ta en mer aktiv roll gällande sin egen hälsa istället för den passiva rollen som den konventionella medicinen förväntar sig.
Mm.
Självhjälpsgrupper har i stort ökat och människor har i allt större utsträckning blivit motiverade att ta kontroll över sina liv och aktivt försöka förändra dem. Detta sker parallellt med minskad tillit till experters, instruktioner och åsikter. Och det är uppenbart att vi lever i en ny tid med snabba förändringar vad det gäller den moderna medicinen och människors ökade vilja att vara delaktig i sin egen hälsa.
Mm.
Det, alltså jag tycker ju det här är oerhört intressant.
Och sen och återigen, alltså jag är nog liksom inte, jag är, tycker inte att all, alltså alternativa vägar, alternativmedicin och alternativ liksom, ja, men alla andra alternativ, att det ska förbjudas helt och hållet.
Nej,
men
nej.
Det handlar också om, alltså det är så obehagligt när man använder samma språk som den riktiga vetenskapen. Och att så här, för det läste jag också någon text, något gammalt blogginlägg som någon hade skrivit om att så här, men vadå, det finns ju forskning på detta. Alltså för att, ja men säg då typ diskmodellen, de får det att låta som att det visst, det finns, alltså det finns typ forskning på allt. Det är också exakt det som är problematiskt, men bara för att det finns forskning på någonting så är det inte vetenskap, för det måste liksom ha testats ett x antal gånger. Jag sökte på så här, vad är vetenskap?
Ja.
Och då var liksom det största är ju typ att så här att, alltså om du har en hypotes och tycker att du har bevisat den, för att det ska vara vetenskapligt så måste vem som helst kunna göra samma test och få samma resultat som dig. Då kan man liksom börja titta på, okej, det här skulle kunna, det står så här, vetenskap är en metod för att undersöka och förstå världen omkring oss. Det är en systematisk och objektiv approach för att generera kunskap genom observationer, experiment och analys. Vetenskapen strävar efter att besvara frågor, testa hypoteser och förklara för fenomen genom att använda logik, empiriska bevis och rigorösa metoder.
Mm, mm, mm. För en sista sak som jag läste, som jag också tycker är, vi har varit inne på det här, men vi har inte kunnat formulera oss så här.
Mm.
Det är just paradoxen med självhjälpsböcker.
Mm.
Att, alltså paradoxen handlar då egentligen om att läsaren inbjuds att tro att så här, bara du köper den här boken, du behöver ingenting annat än den här boken.
Mm.
För då kommer ditt liv bli komplett. Du kommer bli den där bästa versionen, eller allt kommer lösa sig för dig.
Du kommer få bättre självkänsla.
Precis, men å andra sidan, när du väl läser boken så kommer den åberopa att ja, så det är inte läsningen i sig som kommer rädda dig, utan det är ju alla dina livsstilsförändringar som jag beskriver att du ska göra i den här. Så det handlar inte bara om att läsa en bok. Och det kan man säga är självhjälpsbokens paradox.
Ja, det läste jag också någon, kan jag tyvärr inte referera, för jag har klickat ner den länken, men jag läste den för någon dag sedan, att det är liksom typ som när man, ja men när man läser typ, tar jag Mia Törnblom som ett exempel, för hon var ju ändå lite förgrundsfigur i just så självkänsla och självförtroende, att alltså när man läste hennes bok så blev du egentligen bara bekräftad på att du har dålig självkänsla. Alltså det var inte så mycket så här ska du göra för att få bra självkänsla. Nej. Utan du blev mer bekräftad i det du redan känner, men då tyckte du att det var en bra bok.
Ja,
alltså det är väl hela ångestpoddens framgång också på något sätt, att man blir bekräftad i, man blir liksom validerad i att det är okej, jag har ångest, jag är inte ensam i de här känslorna, jag sitter här och öppnar upp mig och förhoppningsvis känner en lyssnare igen sig och känner så, åh gud, det är verkligen så här jag också känner. Och det kan väl också vara självhjälpande och bra.
100%, ja.
Så det blir ju väldigt paradoxalt. Men det var någon som kommenterade på vår TikTok när vi la ut den här filmen när jag var lite syr då i måndags. Som bara skrev, jag tänkte, jag har inget mer att tillägga här, men det är så här jag med känner. Att så här, min spontana tanke om varför det upplevs som lärorikt är att det nog är lättare att läsa något som redan bekräftar det de tror om andra som är olika dem själv. Mm, mm, alltså nu pratar vi om omgiven av
färgerna.
Kategorierna reducerar och grupperar folk. Så det instruerar hur du själv och andra ska vara som person och därmed hur du också ska bemöta alla andra då som har andra färger. Men kategorisering slash reducering av egenskaper går lätt över styr. Förstår inte hur det är lagligt att publicera något som att det vore vetenskapligt baserat. Mm, mm, för det är ju det som är problemet, att man tror och att man liksom då inte vet vad pseudovetenskap är.
Exakt, exakt.
Någonstans tycker jag ju att det är att det liksom bokförlag och media har ett jättestort ansvar, men lite har man ju också ansvar som enskild individ också. Hur ska man då hålla reda på vad faktiskt pseudovetenskap är? Mm. För det vet inte jag själv heller riktigt. Mm. Så vi kan avsluta med, för här var ändå lite tips.
Ja.
Då står det så här: pseudovetenskap är en form av påstådd kunskap eller metodik som presenteras som vetenskaplig men som inte uppfyller de grundläggande kriterierna för vetenskaplig trovärdighet. Det är viktigt att skilja mellan vetenskap och pseudovetenskap eftersom pseudovetenskap inte bygger på vetenskapliga metoder, prövade och verifierade data eller logiskt resonemang.
Mm.
Kännetecken för pseudovetenskap inkluderar ofta: ett, avsaknad av empiriska bevis. Mm. Pseudovetenskapliga påståenden saknar oftast trovärdiga och tillförlitliga bevis som kan stödja deras påståenden. De förlitar sig istället på anekdotiska bevis eller personliga upplevelser. Alltså just det här med anekdoter, ja, tyckte jag var obehaglig. För jag alltså, bara, oh my god, det säger allt.
Det är exakt samma med egentligen antivaccinrörelsen ju.
Ja, precis. Mm. Alltså man använder sig bara av personliga historier.
Exakt.
Det är klart att man kommer få medlidande om man hör om en person som har fått typ narkolepsi av svininfluensavaccinet.
Ja, där finns det väl ändå empiriska bevis på att det faktiskt hade med vaccinet att göra.
Ja, men till slut.
Men med covidvaccinet då exempelvis. Att den fick det och den fick det och den fick det.
Ja, precis. Ja. Brist på självkorrigering. Pseudovetenskapliga idéer är ofta oföränderliga och har en tendens att inte uppdateras eller förändras baserat på ny information eller motstridiga bevis.
Exakt, som diskmodellen som har 100 år på nacken.
Ja, precis. Och har sett likadan ut hela tiden. Mm. Det är också lite som att du och jag skulle sitta här och fortfarande säga att det inte har hänt någonting i frågorna kring psykisk ohälsa sedan vi startade Ångestpodden. Att vi bara skulle... vi måste prata mer om psykisk ohälsa. Alltså att vi bara matade på med exakt samma som vi gjorde i avsnitt 1. Liksom,
men när någon sitter i morgonsoffan och bara, vi måste prata mer om psykisk ohälsa. Men... snark.
Ja,
nej, verkligen. Det behöver vi verkligen inte. Men vi behöver ju väldigt gärna lösa problemen som finns.
Avsaknad av testbarhet, det här är nummer 3 då.
Ja.
Pseudovetenskapliga påståenden kan vara svåra eller omöjliga att testa eller falsifiera genom experiment eller observationer. Vetenskapliga teorier däremot kan testas och verifieras genom reproducerbara experiment och observationer.
Mm.
Och nej, så det går ju inte alltså det blir ganska svårt att göra test om man har pratat utifrån en anekdot.
Ja, exakt.
4. Användning av ovetenskapliga metoder. Pseudovetenskapliga metoder bygger ofta på ovetenskapliga eller ogrundade metoder som astrologi, homeopati eller förutsägelser baserade på magi eller övernaturliga krafter.
Mm.
Ja, det var de 4 punkterna som man ändå kan ha med sig lite om man skulle börja läsa en bok eller se någonting som sprider sig och när det verkar vara lite för enkelt för att det skulle vara sant, då är det oftast lite för enkelt för att det ska vara sant.
Men jag vill liksom öva mig själv och våga vara i gråskala mer. I att så, det här vet vi inte.
Nej.
Jag får bara acceptera att vi inte vet.
Ja, precis. Och också lite så här som vi var inne på också i måndags, att här, alltså hur populärvetenskaplig ska egentligen psykologi och psykiatri bli egentligen.
Nej, men exakt.
Alltså, allting ska vi inte förstå.
Nej, men alltså, för man måste ändå förstå att det finns de som ägnar hela sina liv. Alltså, jag tänker bara så, Elias Eriksson, som vi hade i podden i somras, som forskar på antidepressiva och ägnar sitt liv åt det.
Ja.
Det är klart att jag inte kommer förstå allting om antidepressiva.
För
att jag har poddat med honom en timme.
Nej.
Men den respekten jag har för människor som ägnar sitt liv åt att den här världen ska bli bättre med så mycket kunskap som bara går att nå.
Ja, och på ett säkert sätt få fram den kunskapen.
Ja, men jag menar det över tid.
Ja, precis. Liksom.
Alltså det säger sig självt att det inte kan rymmas på 100 sidor i en bok med 4 färger exempelvis.
Och sen är det ju alltså, så när man har en hypotes, alltså det är liksom inte svårt idag att hitta fakta som gör att ens egna hypotes stämmer.
Nej,
alltså,
titta du kan bara ha på all vilken all matsensationer som kommer hela tiden. Ja. Att den här ötten, gurkmeja äter jag för guds skull.
Mm.
För då kommer du aldrig mer bli sjuk typ. Alltså nu, det menar jag inte att någon påstår. Men nu tar jag bara ett extrem exempel.
Mm.
Att så här, du kommer hitta studier som tyder på att immunförsvaret blir bättre.
Mm.
Men när man sen tittar då på större studier och så här, okej, vad har gjort? Nej då, och då visade det sig att testgruppen och de som testgruppen som fick sockerpiller och de som fick gurkmeja, det var inte någon skillnad.
Nej,
alltså,
precis.
Men gråskalan, där ska vi befinna oss.
Ja, och bara så, vi kommer inte kunna ta reda på allt och det är liksom också helt okej.
Ja, verkligen.
Alltså, vi behöver inte förstå allt.
Nej, vi behöver inte det.
Nej.
Och vi behöver verkligen inte vara den bästa versionen. Kom ihåg det. Vilket krav. Usch.
Ja. Jag tänker också att vi ska inom ganska kort göra ett avsnitt om just det här med varför pseudovetenskapen funkar. Alltså varför vi köper. Vad är det? För det finns psykologi bakom det också.
Alltså
det
jag köper det. Jag har full respekt för att man vill förstå. Det är väl underbart att man vill det.
Ja, och jag har framförallt full respekt för att det är jätteskönt med igenkänning och att få en aha-upplevelse. Det är ju kul. Alltså
det
gillar
man
jag
själv.
Också. Få, alltså, men man behöver inte bli helt insnöad på att det allting i då det man har fått en aha-upplevelse kring är sanning.
Exakt.
Men det kan ju vara lite gött att få det och ha aha-upplevelse också ibland.
Verkligen.
Det vill jag
verkligen
inte snuva någon på. Så
nej,
att säga,
snuva någon på den konfekten.
Nej, precis. Ja.
Ja. På tal om att snuva någon på konfekten så är det här avsnittet slut nu.
Ja, det är det verkligen.
Men med det sagt så hörs vi precis som vanligt på måndag.
Jajamensan. Hej då.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.